Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Hej, hej, hallå. Välkomna till Barnet går, podden om föräldraskap och barns utveckling. Jag heter Nina Campioni och den här veckan ska vi prata lite om hur det är att bli förälder när man själv gång på gång blivit sviken av vuxenvärlden. Ingenjören, aktivisten och snart författaren Atefe Sebdani berättar om hur övergreppen i sin barndom speglar hennes föräldraskap idag. Välkommen Atefe Sebdani. Du var ju utsatt för övergrepp som barn. Hur har det format dig som förälder idag, tror du?
En enorm, såklart, försiktighet och medvetenhet. Det är också så svårt samtidigt, för även om vi idag pratar mycket, mycket mer om pedofili än när jag var liten, så är det inte i var mans mun, om man ska säga så. Nej, vi hade inte stopp min kropp när vi var små. Idag har vi det liksom. Mm. Idag har mina barn, säkert dina barn, många barn har den här integriteten kring sin kropp på ett helt annat sätt. Vi värnar om att barn inte ska vara nakna liksom i social media och alla de här grejerna. Vi har med oss det. Men det sträcker sig liksom. Det är egentligen inte alltid, även om jag tycker att vi måste behålla det, jag vill verkligen ha sagt, jag skulle aldrig själv göra en sån sak, men det är inte alltid där faran är. Faran är ju oftast i vår närhet, och det har vi hört. Som jag vet att jag pratar med Elaine, så du kan, alltså ni har hört det här. Så jag ska inte säga det igen, men att ta den decisionen med sina nära och kära är fortfarande jättesvårt, och jag tycker att det finns jättelite förståelse. Och jag vet att jag satte en gräns när min son var 5 eller 4. Där jag sa att från och med nu, och jag sa det till folk i vår närhet, att från och med nu så vill inte jag att han liksom duschar ensam hemma hos er. Du vet. Och jag vet att det kan låta väldigt fräckt av mig. Men jag satte de här olika gränserna. Mina barn har till exempel aldrig fått vara nakna på stranden. Och det är inte för att stigmatisera något för dem. De vet inget annat. De vet att är du ute bland folk så drar du på dig liksom badkläderna. Det är liksom inte något konstigt för dem. Men när jag satte de här gränserna kring att de till exempel inte fick då duscha ensamma så här, utan mig och sin pappa i närheten, så fick jag frågor, alltså frågetecken, och jag fick skepsis, och så fick jag den här, så du litar inte på oss.
Just det.
Och det är så,
den är svår alltså.
Ja, och då var jag så här, jag sa det, nej, varför ska jag lita på er? Alltså det kan låta drygt, men det är inte som att jag har ingen erfarenhet av att ni har gjort dåligt. Men jag kan inte gå runt nät och tro att allt är bra. För då har jag inte skyddat mitt barn. Och då kommer den här, men du är färgad av dina erfarenheter. Och du är skapad. Du vet, hela den här stigmatiseringen. Men jag vet ju samtidigt att det är i närheten det sker. Så det är där jag måste sätta en gräns. Så jag tycker att framförallt det har varit väldigt jobbigt. Att stå på sig i det och inte ge vika.
Nej, för det är ju verkligen inte liksom en social acceptans kring den gränssättningen.
Nej.
Verkligen inte. Jag fick faktiskt, bara för att fylla i, jag fick faktiskt omvänd en gång, eller då jag liksom, mitt barn och hennes kompis ville bada ihop hemma hos oss. Och då kände jag bara, men jag måste kolla med hennes föräldrar så att det är okej. Så jag ringde och bara kollade, och då var det mer så här, varför frågar du det? Vad konstig fråga. Liksom så här. Alltså att det var omvänt då. Att jag blev liksom inte ifrågasatt. Men det var ändå så här. Ja. Att jag kände mig nästan lite dum som ställde frågan. Men jag ställde den för att jag ville vara liksom respektfull. Så det är verkligen
det är
från båda
så
håll. Liksom. Nej, att det är så himla ovanligt att vi ens, jag vet inte, tänker de tankarna. Det är väl kanske att vi inte vågar tänka de tankarna. Eller vi stänger bort de tankarna för att det är för hemskt att tänka de tankarna. Jag vet
inte. Det är ju just de stunderna som det är så viktigt. För det är ju i de stunderna det kan ske. Och det handlar ju om att värna om ett barns liksom, för alltida framtid. För direkt en händelse så kan saker gå sånt, liksom.
Ja.
Och jag vet att det låter jättedramatiskt, men det krävs väldigt lite för att skydda det här barnet. Och för våran del med våra barn så är det liksom inga, de vet att, alltså så här, de värnar om sin, de har jättemycket integritet kring sin kropp. Hemma springer de runt nakna utan problem, men de har integritet. Och det är det vi försökt bygga upp hos dem, att de ska kunna säga stopp när det väl händer. Men sen är det mina egna tankar kring pedofili och liksom, jag vet att jag någon gång så här, jag brukar liksom pussa mina barn på hela kroppen, du vet, man har en gosig bebis, man bara pussar dem så här, och så har jag alltid varit så här, akta mig för att pussa på fel ställen, du vet, hela tiden så här. Och någon gång så tvingar jag mig själv, vet jag, titta på mitt barn och bara, känner jag någonting konstigt nu liksom så här. Du vet, att jag hela tiden måste så här, checka av mig själv.
Fan vilken terror ändå, alltså att jag ska behöva att liksom rinna ner i hela dig liksom, den oron.
Fy fan. Men samtidigt så jag är väldigt tryggare också nu, för nu vet jag ju att jag är, nu säger jag det, men ingen behöver tro mig. men jag känner att jag inte har de tankarna och kan liksom vara trygg i det, men just nu så är det mycket liksom, det som är kvar som jag har framför mig, det är ju att se dem växa in i sina tonårskroppar med allt som hände mig när det hände. Så jag har ju en resa kvar att göra som ibland kan ge mig, du vet, som att någon håller stryptag om mig. För att ja, både kring övergreppen men även kring liksom all sorg med min mamma. hur ja, men all liksom, vet, mobbningen här i Sverige och allt sånt här liksom, som sen kom. Så jag tror att jag är en väldigt överbeskyddande mamma, men också en person som jag avfärdar aldrig det mina barn säger om någonting, utan jag gräver vidare i så fall och kollar att allt är okej hela tiden.
Så viktigt ju. Det borde man ju ta till sig även om man inte liksom varit med om något, tänker jag. Men du, jag tänker just det där liksom, vilken svår balansgång det måste bli och vara för dig, att liksom det här med överbeskyddande och att just i tonårsfasen liksom, att också släppa taget. Alltså hur tänker du kring det? För man känner ju själv bara, låt oss bara stänga in oss. Vi flyttar till skogen och aldrig titta ut typ.
Det var då släppa taget, jag förstår inte.
Du har redan köpt ett hus i skogen.
Alltså, när min son fyllde 5, då skrev jag ett avtal. Som han signerar, där det står att han aldrig ska flytta hemifrån.
Det låter helt rimligt.
Han fick välja vad huset skulle vara, hur det skulle se ut och så vidare. Resten fick jag. Nej, men jag... Det är så svårt. Typ de är så olika personligheter. Min dotter är... Jag känner ofta att hon är... Alltså min mellersta dotter. Hon är mig till låns. Hon är liksom en... Hon är en fri själ. En flygande liksom fågel. Som är hos mig tillfälligt. Och hon kommer flyga så fort hon bara kan. Min son tror jag kommer stanna på ett annat sätt. Lite så. Så att jag måste ändå följa deras personligheter. Gud, nu kommer jag börja gråta för du tänker bara... Jag var hos mig. Men ja. Nej, men gud vad svår fråga. Jag tänker att jag tar den sorgen när den kommer.
Gör det. Ta ett djupt andetag. Och känna att det är några år kvar.
Ja, nej, fruktansvärt. Nej, men jag tänker redan nu liksom, att de har ju liv utanför oss. Liksom, i sin skola, med sina vänner. Saker man inte har koll på.
Ja. Så är livet, helt enkelt. Ja, men du... Med de orden avslutar vi för idag. Tack snälla du.
Tack själv Nina.
Tusen tack Atefes Ebdani, du modiga kvinna. Jag ska också förtydliga att Atefes rädslor för att själv vara en pedofil som hon nämner i programmet kom utifrån studier och texter som pekat på att många som är pedofiler också själva varit utsatta som barn och alltså inget annat. Du kan också höra hennes resa och berättelse från livet i Vattnet går som verkligen är värd sin lyssning. Om du misstänker att ett barn är utsatt för övergrepp så bör du genast anmäla det till socialtjänsten. Och det kan man göra även om man inte är helt säker. För en orosanmälan är precis lika viktig när det gäller att skydda ett barn. Har du själv varit utsatt för övergrepp så finns det många ställen att vända sig till. Allt från polisen såklart till brottsofferjouren, till RFSL och olika tjejjourer. Du hittar dem alla på nätet genom en enkel sökning. Viktigast är att du hittar någon att prata med och att du får stöd och hjälp. För du är långt ifrån ensam. Vad säger då poddens egna expert Paulina Gunnardo om barndomstrauman och övergrepp? Vi kollar.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du, Paulina, barn som har blivit utsatta för övergrepp, hur kan vi runt omkring stötta och hjälpa?
Ja, alltså innan vi går in på att prata om hur vi andra runt omkring som inte jobbar som terapeuter och poliser och utredare och jurister och så kan stötta och hjälpa, så är ju en av de sakerna vi kan göra, det är ju att se till att barnet kommer till sådana.
Just det.
För barn som har blivit utsatta för övergrepp behöver verkligen den här professionella hjälpen. Och jag vill också tipsa då om att i Sverige har vi någonting som heter Barnahus, där man tidigare tyvärr fick lotsas runt som barn och behöva berätta sin berättelse för flera olika. Och det är fruktansvärt. Det är ju ett trauma som liksom rivs upp hela tiden.
Ja.
Det kan vara väldigt svårt att hamna i en sån situation som barn liksom. Men då har vi någonting som heter Barnahus dit man kan vända sig och få tips.
Gud vad bra, det visste jag faktiskt inte att det fanns.
Gå vidare. För där får barnet träffa en eller två. Man kanske till exempel sitter i ett samtal i det som då kallas för hör. Och att resten av liksom teamet är i rummet bredvid och tar del av samtalet. Och där finns ofta, där är polis representerat, där är psykolog representerat, det finns socialtjänsten representerad. Att barnet inte måste slussas runt mellan olika lokaler, olika rum, olika vuxna. Och sen kanske de här vuxna byts ut. Utan man sätter sig ner där, har ett liksom väldigt barnanpassad miljö. Och ett sånt samtal, och sen så behöver barnet inte berätta en massa gånger liksom. Så det vill jag verkligen tipsa om, för det är ju faktiskt det viktigaste vi kan göra för barn som blir utsatta, det är ju att övergreppen tar slut och att barnet får hjälp.
Verkligen.
Så.
Verkligen.
Men det vi liksom annars kan göra, det är ju ofta att lyssna. Och då tänker jag så här, att om man får höra att man ska lyssna och ta emot ett barns berättelse, så blir det ofta väldigt jobbigt. Och här vill jag skicka med att vi ska liksom tänka på att skilja på roller. Vi ska inte axla fler roller än vad vi har. Vi ska inte gå in med, om vi misstänker eller vet eller ett barn börjar berätta, att vi ska förvandlas till en polis eller en utredare eller en psykolog. Vi ska bara vara vi. Och det gör väldigt stor skillnad. Det kan i alla fall göra väldigt, väldigt stor skillnad. Att vi inte behöver tänka på att vi måste lösa allting på en gång, för det kan vi sällan göra. Men att vi är där och lyssnar, och att vi behåller lugnet om det så att barnet berättar. Och att skapa förutsättningar för att lyssna handlar ju också om det vi har pratat om tidigare, om barns prattid.
att just det. Man som vuxen kring barn kan hitta barns prattid. Att hitta den där stunden på dygnet eller platsen. Det kan vara i bilen eller innan eller efter en träning om man är liksom ledare i något lag eller någonting. Där barn gärna vill prata. Så att det vi kan göra är då att lyssna, att hitta barns prattid. Att skapa utrymme för samtal där det finns möjlighet att berätta. Det var ett barn som berättade för mig en gång, inte om just övergrepp, men om våld hemma. Och för mig kom det som out of the blue. För jag satt, jag träffade det här barnet i jobbet. I ett sammanhang där vi sågs liksom, inte för... Jag jobbar på en barnrättsorganisation idag, så kan ju tilläggas för de som lyssnar. Men det var inte i det här sammanhanget jag träffade det här barnet. Så för mig kom ju det här out of the blue. Men vi var själva i ett rum och satt ner och pratade och gjorde lite grejer med ett spel och sådär. Och plötsligt började det här barnet berätta. För barnet var det här ett sånt utrymme. Och det är de där utrymmena som är guld för oss att se till att vi har för barn. Som vi kanske inte alltid tänker på. Men det är ju ett sätt att stötta och hjälpa. Att vi skapar utrymme för samtal. Att vi lyssnar. Att vi tänker på att skilja på roller. Att vi bara finns där för barnet. Om barnet försöker berätta. Att vi också stärker barnet och bekräftar barnet och visar att vi tror och säger att vi tror på barnet. Att vi litar på det barnet säger och att vi också kan förmedla till barn, även om det inte är så att ett barn berättar. För det är ofta här, det här är ju vanligare än vad man tror. Så att hjälpa de här barnen, det gör man ju också genom att prata med barn som man kanske inte nödvändigtvis vet är utsatta. Om man till exempel jobbar med barn eller man är ideell ledare i föreningslivet till exempel. Just det. Eller man har grannas kids hemma hos sig eller något. Att man också... allmänt så här, berätta för barn. De måste få en medvetenhet om vilken värld de lever i. Att de flesta vuxna är väldigt, väldigt bra vuxna. Och är bra att lita på. Men det finns också vuxna som gör väldigt dåliga saker. Och som gör fel. Och det är aldrig ett barns ansvar. Om någon gör dig illa. Eller tar på ställen på din kropp som man inte ska ta på. Och det är också ett sätt att liksom hjälpa och stötta barn. För att faktiskt våga berätta. Så att de sen också kan få rätt liksom, hjälp och stöd. Så ofta är det med ganska liksom, alltså inom situationstecken enkla medel. Att skapa utrymme för samtal. Skapa trygga platser där barn kan vara på. Att se till att lyssna. Men också att se till att liksom, vet vi att ett barn har varit utsatt och har börjat få hjälp. Att vi också ser till att det finns en härlig plats att vara på, en trygg plats att vara på där man har kul. Det kan vara på fotbollsträningen eller det kan vara hemma hos en själv när man har lite fredagsmys med popcorn och film. Eller att man är en lärare i skolan som ser till att barnet är tryggt i klassrummet. Eller att vi skapar ett trygg och bra sammanhang för barnen där de får liksom, njuta av sina liv. För att... Det behöver man för att återhämta sig från trauman. Så det är jätteviktigt med den typen av, vad ska man säga, sysselsättning och miljö att få vara i. Just det. För traumatiserade barn är ju de allra flesta timmar av dygnet och veckan och året någon annanstans än i ett rum med en terapeut. Så,
Så
det kan göra väldigt stor skillnad.
Du, om man misstänker att någon har blivit utsatt, vilka liksom, finns det några tecken man ska liksom vara extra vaksam på eller reagerar alla totalt olika och det är liksom omöjligt att veta? Eller finns det några sådana där gemensamma nämnare man kan vara lite extra uppmärksam på?
Ja, det är det som är svårt. Och det är svårt överlag med barn som är utsatta på något sätt och far illa på något sätt. Att ibland är det jättetydligt. Och det tydligaste tecknet är ju att barnet faktiskt berättar. Att barnet börjar visa, rita, sätter ord på det, visar i lek. Det finns liksom sådana tecken vi kan liksom hitta. Det kan också som sagt vara i leken att barn liksom redan på förskolan börjar utforska sin egen och andras kroppar. Och sexualitet. Men det kan ibland liksom, vad ska man säga, sticka ut att en del barn gör det här lite överdrivet mycket. Det blir mycket mer än man kanske ser hos andra barn. Och det kan vara en sån signal på att barnet är utsatt för övergrepp. Eller att barnet vet saker barn i den åldern inte bör veta. Kan vara ett sånt tecken. Att barnet använder såna ord som barn i en viss ålder då kanske inte ska använda eller känna till. Såna tecken. Jag brukar ofta dela upp det i fysiska och psykiska signaler också. Det är såklart fysiska kan ju vara att ett barn har blåmärken. Det kan hända att ett barn har blåmärken runt låren på ett sätt man inte ska ha. Som inte har liksom naturliga skäl till att de är där. Hemskt nog, det är ju hemskt att prata om, men det måste vi ju säga. Men inom tandvården kan man ju också upptäcka skador. Liksom. Så tandvården har ju också en väldigt viktig roll här i, och behöver vara uppmärksam på signaler. Så. Men fysiska symptom kan ju också vara det psykiska som sätter sig i kroppen. Att ett barn ofta har ont i magen. Små barn har ofta ont i benen. Så den psykiska smärtan kan man säga kan sätta sig i benen när barnen är yngre. Det kryper oftare upp mot magen och sen också mot huvudet. Det kan handla om oro och nedstämdhet. Det kan handla om liksom utbrott och väldigt starka känslor. Där man ska påminna sig om att det är klart att allt sånt här kan ju ha helt naturliga skäl också. Man föds med olika temperament. Föräldrarna ska skilja sig. Någon i ens närhet är sjuk, har gått bort. Hunden kanske ska avlivas. Det kan vara liksom massa saker som kan trigga igång starka känslor i barn. Men det är också signaler att vara uppmärksam på, särskilt när barnets beteende förändras snabbt. Det kanske man märker att man känner inte igen barnet. Eller att det liksom förändras och håller i sig över tid också. Att barnet blir, ja men det barnet som har varit utåt kanske blir mer inåtvänt. Eller det barnet som har varit lugnt blir plötsligt våldsamt och liksom aggressivt och så. Och ofta är det ju så med ilska att det är en sekundär känsla. Där den primära känslan som kommer innan. Ofta det handlar om rädsla. Att man är ledsen. Att man är rädsla. Oro. Och så. Så det där är liksom. Det är ändå värt att vara uppmärksam på. Även om det ofta finns vanliga skäl bakom. Men just när man märker att ett barn förändras. Och det kanske håller i sig över tid.
Just det.
Och det psykiska kan sättas i kroppen då att man har ont då. Men även de här psykiska symptomen då. Att man är lite oroligt. Är väldigt, väldigt trött i skolan. Kan inte sova på nätterna. Det här sexualiserade liksom språket. Att man använder begrepp och så som man inte bör känna till.
Just det.
Utforska på ett sätt som inte är kanske så vanligt. Och sådär. Så det finns ju en rad olika liksom tecken att vara uppmärksam på. Och jag tror att många gånger handlar det för oss vuxna som inte jobbar med det. Att man vet om att barn kan fara illa på en rad olika sätt. Och att det är vanligare än vad vi tror. Så att det inte kommer som en överraskning. Även om det såklart många gånger gör det. I och med att det här kan ju hända i alla familjer. Och det här händer ju även barn är utsatta på nätet också. Men att vi är medvetna om att det här pågår omkring oss. Och hos många barn utan att vi vet om det. För då kan vi också få en annan blick för det.
Liksom. Just det. Just det. Viktigt. En annan sak som vi pratade om då, jag och ATF här, var ju att själv bli förälder efter att man har blivit sviken så otroligt av vuxenvärlden. Och hon oroar sig väldigt mycket om att liksom föra över sina trauman på sina egna barn. Och att inte vara den där föräldern som hon hade önskat att hon hade haft och så vidare. Hur ska man liksom komma ur de tankevurporna? Terapi gissar jag. Ja. Men finns det något annat man kan säga?
Nej, men ja, det är ju ofta terapi. Alltså någonstans att bearbeta det man har varit med om. Och i det ingår ju att bli medveten och uppmärksammad själv på hur har jag påverkats och hur påverkar sig idag. Det trixiga när man själv blir förälder, det är ju att man hamnar i nya situationer typ hela tiden med sitt barn i en helt ny roll. Man kanske tyckte att man hade ganska bra koll på sig själv, men plötsligt så är man ju en ny roll och det rör ens barn. Och därför tänker jag också att den här medvetenheten är så otroligt viktig för att vi ska bli uppmärksammade på om vi till exempel inte är den där föräldern vi skulle önska att vi var, eller att vi reagerar på ett sätt vi inte skulle vilja, eller vi blir begränsade, eller barnet blir begränsat på ett sätt som vi inte önskar. För att vi är så pass sårade och påverkade av den som har gjort oss väldigt illa. Liksom.
Mm, just det.
Och där skulle jag säga att terapi och att bearbeta är det som är nyckeln. För att vi ska kunna plocka med oss det i vår vardag och själv upptäcka de här stunderna. Då, ja, som du beskrev det, man kanske inte är så som man skulle vilja vara. Så att vi också kan ta tillbaka makten över våra liv och,
just det.
Och påverka liksom hur vi reagerar. Mm. Mm. För det som kan tilläggas är ju också att något som är vanligt om man har blivit utsatt som barn är ju att man utvecklar olika typer av strategier som har varit fungerande och har skyddat den när man har varit barn.
Mm.
Det kan ju vara till exempel att man, ja, vad ska vi ta? Man kan behöva fly känslomässigt för att klara av att leva. Liksom. Mm. Man kanske blir väldigt, väldigt uppmärksam och reagerar väldigt starkt mot vissa personer, vissa dofter, vissa utseenden, vissa miljöer.
Mm.
Som har varit, hjärnan fungerar ju så att den måste ju uppmärksamma oss för att skydda oss.
Just det.
Och det som fungerar, det som strategi för att skydda oss som barn kan bli väldigt dåligt sen. Mm. När man väl är i trygghet.
Mm.
Och det kan gå ut över ens eget liv och relationer och med partner och i ens föräldraskap och sådär.
Mm.
Och då, ja, då är det ju liksom terapi, bearbetning och medvetenhet som krävs liksom för att man ska kunna ta tillbaka makten över sitt liv och leva så som man vill. Liksom, mm. Och må bra.
Mm. Just det. Tack, tack Paulina Granado. Och Paulina hittar du på motherhood.se precis som jag själv. Där finns jag också. Och så finns vi såklart också på mammagruppen på Facebook. Tack för att du har lyssnat. Stor kram. Vi hörs snart.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.